Då är vi äntligen tillbaka med podden Kyrkfika igen från Habo Missionskyrka. Efter några veckors uppehåll så är vi nu tillbaka med härliga nya intervjuer. Och först ut är ett samtal med Edvin Alnevik. Edvin jobbar som byggledare på NCC, är flitigt musicerande och aktiv ledare på många sätt inom kyrkan. Och vi kommer att prata om ett väldigt ärligt samtal om vad tro och Gud har betytt i hans liv och genom hans liv och i mötet med människor på olika sätt. Så var med och lyssna på detta. Varmt välkommen till podden Edvin Alnevik.
Tack så mycket Ida med det.
Fint att få ha dig med här.
Ja, men jag är jätteglad att vara här. Jag har ju lyssnat på dina samtal innan.
Ja.
Och har känt att, det där vågar inte jag göra. Men jag har varit så glad att få lyssna på alla andra. Så jag känner att när jag fick frågan att men jag kanske också borde vara med och bidra på något sätt.
Just det.
Även om det känslan är att vad ska jag bidra med? Så känns det ändå som att jag har ju fått så mycket av de andra. Så, tack till alla som har kört.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det är ju spännande, tänker jag, att få höra en människas berättelse och att det kan få ge någonting till mig också. Liksom.
Mm, precis, så jag hoppas att det blir så för er som lyssnar även den här gången.
Just det.
Ja.
Om någon skulle fråga dig, vem är Edvin? Vad skulle du svara då?
Mm. Ja, det känns som en filosofisk fråga, men...
Ja, lite.
Ja, jag heter Edvin. Jag bor här utanför Habo. Jättehärligt ställe på landet. Där vi kan gå i skogen och spela fotboll och leka med härliga grannar. På studsmatta och sådär. Jag har ju då en familj som ni kanske förstod på den beskrivningen. Jag har en fru som heter Salome. Fantastisk människa. Och sen så har jag då 3 fina barn. Mm. En son och 2 döttrar.
Just det.
Som är allt mellan 7 och 13 år. De är fina.
Det är en härligt intensiv fas i livet.
Ja, men det är fint. Vi har ju lyxperiod nu, känner vi. För att jag har lite någon syster med småbarn och lite folk omkring oss med småbarn. Det är ju intensiv period, får man säga. Och nu så leker våra barn själva.
Just det.
Lite längre stunder och vi får säga, vad ska vi ha för liv nu då? Får vi börja fundera på.
Nej, men börja få tillbaka lite tid liksom.
Ja, lite tid. Och sen så älskar vi att vara med dem. Så det är inte det, men det är intensiva år där. De som ligger lite bakom nu.
Verkligen.
Mm.
Du jobbar ju som, platschef.
Ja, precis. Jag jobbar på ett byggföretag som platschef.
Japp. Vad innebär det?
Jo, men som platschef så ska man ju ta ansvar för det bygget man är platschef för. Så jag har... tidplan, ekonomi och personal och försöka få allt att funka så att vi från att ha fått någon slags beställning på ett hus, det här vill vi ha, och så är min uppgift att med hjälp av massa folk se till så att det blir så vid en viss tidpunkt, och så ska det inte kosta för mycket och så ska det vara säkert. Och,
just det.
Så jag sitter ju ute på ett bygge i en sån här byggbord ihop med ett gäng då ju. Nu ska vi bygga 88 lägenheter på Råslet. Och så har vi lite möten på veckan där vi planerar vad ska hända nästa vecka och vart ska vi vara om en månad och vad har vi för hinder nu, och så går vi skyddsronder och så har vi prognosavstämningar och,
Trivs du bra?
Jag trivs jättebra faktiskt. Jag är ju en lättroad person i och för sig, men jag tror att det är en väldigt roligt jobb liksom. Det kan ju vara tufft när man... Jag gör ju fel rätt ofta också. Tar fel beslut och så. Så då kan det vara jobbigt.
Ja,
men,
det kan ju få ganska stora konsekvenser kanske.
Ja, det kan det få. Men jag har många fina kollegor som hjälper mig.
Just det.
Så kan vi säga.
Ja, men det är fint.
Mm.
Jag tänker också att du är ganska så här lugn som person. Att det kanske är en förutsättning också för ett sånt arbete.
Precis. Jo, men jag gjorde något personlighetstest när jag skulle bli anställd på NCC för 10 år sedan. Då var det, ja men du är ungefär samma sak om du är arg eller ledsen eller glad. Du är ganska jämnmodig.
Ja, just det.
Du är nog ganska lugn uppfattas jag nog.
Precis.
Men kaoset sitter på insidan va?
det där det tar sig ut.
Ja, det där det finns.
Ah,
ja,
just det.
Precis. Nej, men för ofta är jag ganska lugn på insidan också.
Ja. Jag tänker att folk i församlingen kanske har koll på vem du är för att du har varit engagerad i ungdomsverksamheten. Men också för att du spelar mycket.
Mm, just det.
Vad betyder musiken för dig?
Alltså musiken, nu kommer vi från en gudstjänst här, precis. Mm. En sån här YouTube-gudstjänst.
Just det, precis där innan detta.
Ja, och vi hade en sån härlig stund. Med alltså det här med att kombinera gudstjänst och musik. Och få spela ihop med vänner. Och få göra en gudstjänst tillsammans och vara en del av musiken. Det är mäktigt på något sätt. Det är någonting som Gud har gett oss. Det ger mig väldigt mycket. Både när jag är med och spelar och när jag står bredvid så att säga. Då. Musiken kan ju få förmedla liksom en känsla. Det var någon annan musiker som sa det inför någon låt någon gång. För han tyckte inte texterna var så viktiga. Bara musiken förmedlade liksom en känsla av kanske trygghet eller närhet eller värme. Det var ganska fint tyckte jag. Så det drabbar nog mig ofta. Och ibland så är det liksom texterna som får drabba. Och just nu, jag har lite olika musikaliska perioder på något sätt. Just nu så gillar jag ju när det är ganska sådär avskalat och mjukt. Sådär. Sen så har jag ju under många år kört mycket liksom lite vassare grejer kanske. Lite elgitarr och trummor och hög volym och sånt där.
Och haft lite band. Och...
Ja, exakt.
Ja, just det.
Så då tycker jag att Gud kan liksom bli tydlig i det med när det får dundra på och man får känna Gud eller basen kanske det man känner mot bröstet på något sätt. Ja, nej men det jag tycker att musiken är en väldigt viktig del i kyrkan.
Så. Just det.
Och jag är glad att få vara en del av det.
Mm, vad härligt.
Mm.
Jag tänker att, och vi ska komma in mycket nu på tro och kyrka. För du är ju också från en musikalisk familj, tänker jag. Och en kristen familj. Och där kyrka och liksom livet med kyrka på något vis. Det känns som att det alltid har varit en del av ditt liv.
Jo, det har det absolut. Jag tänker berätta lite om min resa med kyrkan. Ja, precis. Alltså, jag föddes ju här i Habo. Eller Skövde var det väl närmare bestämt. Men vi bodde här på Måsgatan. Och sen flyttade vi till det här gula fina huset som ligger nedanför Smyrnakyrkan. Där bodde jag mina 4 första år. Så att det finns många här i kyrkan som liksom känner, åh du var så liten när jag såg dig sist. När
just
vi kom
det.
Tillbaka. Men då, jag kommer ju inte ihåg så mycket från det. Men sen
en
flyttade
liten
vi
sån som tultade runt bara i kyrkan.
Exakt, en sån liten rödhårig kille som sprang runt. Men när jag var 4 så flyttade vi till Bankeryd. Så där kommer jag ihåg min uppväxt på något sätt då. Där var jag med i missionskyrkan där, i Bankeryd. Och mitt liv i kyrkan då gick nog åt mycket att springa i de korridorerna. Den stora kyrkan och spela mycket fotboll och så. Där hade jag ju min gemenskap och mina vänner på något sätt. Så. Jag var med i scouter och sånt där. Men sen när vi var 12. Så flyttade vi till Stockholm.
Just det.
Så jag började 6:an där uppe. Då hade vi, jag hade första dagen på religionslektionen. Kom ihåg. Att liksom att då skulle religionsläraren. Ja, vad spännande, nu ska vi börja med religion. Då ska vi se liksom vilka som är med i någon religion. Eller hur hon sa. Så där, så, ja, har vi några muslimer här? Ja, då var det en hög. Då är jag med. Ja, just det. Ja, spännande. Ja, har vi några kristna här? De som går till kyrkan så räckte jag upp handen lika ivrigt som dem. Så visade sig att det var ju bara jag som var med i kyrkan. Då blev det sån här nästan ett slag mot bröstet. Att oj, jag brukar ju inte vara ensam kristen. Hur ska det här gå?
Det är ju en extrem kontrast mot här.
Precis, ja. Här hade jag ju många av dem som jag sprang runt med i kyrkan. De var ju också i min klass.
Mm, precis.
Så det var ju en... Det var ju tufft på något sätt, kände jag den dagen. Så att gick nog hem den dagen med tankar i huvudet. Mm. Så, hur ska det här gå nu här? Sen var det en fantastisk skola, jättefina lärare och roliga människor där. Så det gick ju jättebra.
Mm.
Men det var liksom det där, okej, ensam i tro nu då. Och mina föräldrar hittade ju någon kyrka i en grannort då. Mm. Så vi åkte dit och det var ju mest gamla, vithåriga människor som var med i den. Så det var vi, men det var vi och en familj till. Då så, hon var ju, tjejen i den familjen, hon var ett år före mig.
Mm.
Så att hon, men vi kunde ändå konfirmera samma år. Sådär.
Just det.
Så det var nästan
ni
som
fick hänga ihop lite.
Vi fick hänga ihop. Och vi åkte också till ytterligare en annan ort. Mm. Och träffade två till. Så vi var fyra.
Ja.
Från olika orter. Så frikyrkosammanhanget var inte stort. Nej. Där söder om Stockholm. Så. Men ja. Vi hade ju med oss Gud hemma. Kände jag mycket. Jag vet inte hur det var innan vi flyttade dit. Men när vi har ju hållit på med aftonbön och sånt där. Mm. Man ber på kvällen.
Just det.
Innan man ska somna.
Därför att det heter aftonbön.
Just det, därav yep. namnet.
Yep.
Men då så har jag för mig i alla fall att vi bad en del tillsammans i familjen. Så det var ju som att kyrkan flyttade in lite mer tror jag
i
vårt hus då. Mm. Liksom. Och sen fortsatte jag egentligen med samma grejer i kyrkan där.
Mm.
Jag tog ju med mina kompisar till kyrkan ändå. Spelade pingis och
Ja,
hade olika band och sprang runt och sov över och hittade på olika sporter och, och sånt där.
Mm.
Så det var fint. Vi är så glada för den. Alla vi i min familj är så glada för den församlingen.
Mm.
Lidakyrkan är väldigt fin.
Just det. Hur länge bodde ni där?
Där bodde vi i typ 5 år, kanske knappt.
Mm.
Så gymnasiet hade jag hunnit börja där uppe. Sen så kom vi på, men vi flyttar tillbaka. Och då var det ju, vi flyttade upp för att mamma fick ett spännande jobb. Och vi flyttade ner för att farmor, farfar, mormor och morfar började bli gamla.
Mm.
Så kom vi tillbaka närmare hem igen. Så då så var det ju, men in på gymnasiet då.
Just det. Och då flyttade ni tillbaka till Jönköping.
Ja, precis. Snyggt. Då bodde vi i Jönköping. Och fortfarande, och då så, hur blev det då? Då var jag ju inte med i någon... Jag tror att mamma och pappa hamnade nog här ute i kyrkan. Men vi bodde ju där. Jag var nog sällan här ute. Utan jag gick nog bara på olika ungdomsmöten. Och åkte med någon tjej som jag hängde med. Till någon kyrka. Ja, sådär. Men fortfarande var nog liksom bara... jag tror på Gud då. Det är gött att hänga med kompisar. Alltså inte så mycket att jag hade fått den här wow-känslan än.
Just det.
Jag hade haft starka upplevelser i kyrkan när jag gick i högstadiet.
Mm.
När jag kom och hälsade på här nere. Då vet jag liksom att det drabbade mig när jag var på andakter och det fanns många kompisar. Och det var liksom så fint att de kunde vara så många tillsammans och få prata om Gud. Och Gud är med oss och sånt där.
Mm.
Det där som jag kände, tror jag, när vi var där uppe. Men som jag kände liksom på någon slags ensamhet. Och den ensamheten kändes nog starkast när jag var här.
Ja, just det. Bland när det blev tydligt att man hade kunnat ha något annat.
Precis, ja.
Mm.
Så då så tänkte jag, så här borde alla barn få ha det.
Mm.
Som fin kristen gemenskap. Men när jag tillbaka till gymnasiet i alla fall så... Så i trean på gymnasiet, då började väl min hjärna vakna till då, kanske lite och fundera. Men nu, då vet jag att jag fick en bok av en kristen bok.
Mm.
Av en klasskompis som verkligen drabbade mig. Den om Keith Green.
Mm.
Som liksom levde ett liv helt för Gud. Och där liksom Gud verkligen var en viktig del. Och hela hans liv. Och då kände jag, wow, det vill jag leva. Också.
Mm.
Så mitt i gymnasiet fick jag ju den. Eller på slutet av gymnasiet. Trean där fick jag ju den känslan. Och började liksom att läsa mycket mer. Och fick en sån där bibel som jag bara hade sett innan. Där man har liksom strykit över och sånt där. Viktiga
just
ställen.
Det. Yep.
Och låg lappar i. Och jag blir nästan lite nostalgisk och inspirerad av mig själv. När jag tittar tillbaka i den bibeln nu. Så känner jag att ja, men där fick jag verkligen min start, tror jag på.
Mm. Det drabbade dig liksom.
Ja, precis. Mm. Drabbade mig på något sätt. Inte bara en känsla då, utan att en känsla inför att ja, men livet vill jag leva med Gud.
Mm.
Sådär.
Mm.
Ja, så det var fint. Och jag vet att jag läste det här Matteus 6:33 som är ett ställe i Bibeln då, där det står att man först ska söka Guds rike och hans rättfärdighet.
Mm.
Alltså söka att leva livet med Gud, tolkade jag det som. Så ska man få allt det andra med, att på något sätt börja med Gud-livet.
Ja, men precis.
Följer det andra man kan andra sen på något sätt. Sen slutade jag gymnasiet och bananskalade in på en folkhögskola. Så jag platsade inte alls egentligen. Jag gick musiklinje. Jag sökte in till det för att min syster gjorde det. Som tur var hade vi olika efternamn.
Jaha.
Så att vi sökte samma dag och det var olika så här parövningar. Då kunde jag ju vara ganska avslappnad. Och
för att jag var ju med min syster. Med henne?
De visste inte att vi var syskon.
Nej,
så de tyckte nog att jag var en skön kille som kunde vara sådär. Han kan nog bidra med. Så det var ju lyxigt. Men jag kunde, det var ju klassisk gitarr, klassisk sång. Som jag inte alls hade hållit på med, utan bara hade mest gormat rock.
Just det. Mm. Yeah.
Men jag kom inte in, men så kom jag in. Ja, jag gled väl runt den sommaren, så kom jag in veckan innan det skulle börja. Så bara, ah, men då gör jag det.
Yeah.
Och där träffade jag Salome.
Så att,
fantastiskt. Salome blev ju sen min fru då.
Mm. Fanns lite mening med det.
Det fanns nog lite mening.
Mm.
Och det här bibelordet, att söka Guds rike, det tog jag liksom med mig in där. Att, ja, men jag ska... För där var det sån prestationsgrej. Att de som skulle bli bra på instrument, de gick upp klockan 7.
Yep.
Och övningsrum en timme innan frukost. Du suckar.
Ja. Förstår inte alls den grejen.
Nej, men det
är beundransvärt.
Ja, precis.
Att man gör det, kanske.
Ja. Mm. Ja, men då bestämde jag mig då i den här... Liksom när jag var i ett gött flow med tron att... Ja, men jag ska... Den timmen ska jag ta med Gud.
Mm.
Så då så experimenterade jag med olika sätt att göra det. Det var ju svårt att sitta still en timme.
Ja, precis. Be.
Men det blev lite promenader och lite... Läsa bibel och lite sjunga lovsång.
Mm. Ja,
så där höll jag på lite. Så det, jag tror jag fick en jättebra start där.
Mm.
Och Salome hade ju en varm, fin tro redan då. Så vi möttes ju i den.
Mm.
Där. Så det var fint. Mm. Efter det så hängde jag på min syster ännu ett år då. Salome gick kvar på den skolan ett år till. Och jag blev ungdomsledare i den kyrkan som min syster var med i.
Just det.
Så då
och då är vi i Göteborg.
Då är vi i Göteborg. Yes. Furulundskyrkan.
Mm.
Så då åkte jag dit och jobbade i team ett år. Och både den här folkhögskolan och Furulundskyrkan var svenska kyrkan då.
Mm.
Så där fick jag ju vänja mig vid då. Att man ska ställa sig upp helt plötsligt och sjunga någonting. Eller
göra, just det.
Alltså man ska säga... så lyder Herrens ord, säger de efter man har läst ett gammalt testament i text. Mm. Då ska man säga, Gud vi tackar dig.
Just det, det finns en helt annan liturgi
ja, precis, än vad det exakt.
Finns i kyrkan. Mm.
Ja, så då fick jag vänja mig vid det och tycker om det nu. Men det var ju svårt då.
Mm.
Men jag fick ett jättefint år där. Och det som jag kanske framförallt fick med mig förutom vänner och erfarenheter var ju den här känslan av att nej, men det är väldigt viktigt att de som är med i kyrkan engagerar sig. Jag märkte liksom på de personerna. Vi blev ju viktiga för ungdomarna, vi som var där och jobbade.
Mm.
Men de som var där år efter år och kämpade på. De var ju verkligen guldpersoner för de här ungdomarna. För de visste att Ja, men jag kände så att, ja, men de visste ju att vi hade betalt för att vara där. Men de kände liksom kärleken och värmen verkligen från de människorna. Mm. Det gjorde de säkert från oss med. Men min känsla var ju bara att, ja, men jag är ju bara anställd på något sätt.
Just det.
Så, ja. Mm. Så sen efter det året så flyttade jag och Salome ihop ner till Malmö. Och då hade jag bett att jag skulle få leva ett sånt där Keith Green-liv.
Mm.
Och det fick vi göra i Malmö. Vi hamnade i ett trapphus där det var massa grejer som hände. Alltså vi fick uppleva liksom, Keith Green-liv menar jag att han fick liksom betyda mycket för människor som har väldigt svårt i vårt samhälle.
Just det.
Så kan man säga. Så halva det trapphuset hade socialen. Och då var många personer som kom och gick där. Som verkligen hade stora, stora behov. Och där vi fick, ja, men finnas som små ljus i alla fall, tror jag. För dem. Så ser jag på det i alla fall.
Mm.
Så här, då kändes det bara svårt. Så det var så långt ifrån det fina liv som vi hade. Tyckte jag. Det borde ju alla få.
Mm.
Mm. Nej, men så vi var med i en kyrka där som hette Immanuelskyrkan. Som heter Immanuelskyrkan. Där vi har många fina vänner. Och den här känslan av att de ideella krafterna och ungdomsarbete är så viktigt.
Mm.
De tog med mig dit och fick vara med och starta upp ungdomsarbetet där.
Just det.
Ihop med en ungdomsledare och sen nya ungdomsledare. Mm. Ja, sådär. Så jättefina år.
Och ganska många år.
Mm, precis. Det blev ju ett par år där. Jag kunna den siffran?
Nej, absolut inte.
Nej, men det var typ 5 år där.
Ja, just det.
Kan man säga. Man kan dela upp det i 5 år.
Säkert. Ja, precis. Du har flyttat runt lite.
Ja.
Ja,
men jag kombinerade mycket liksom, musiken med ungdomar.
Mm.
Så jag spelade mycket med ungdomar där.
Just det.
Så. Och tog väl med mig det hit sen. När jag flyttade till Habo.
Varför flyttade ni tillbaka hit?
Ja, men det var ju det. Vi fick barn där och vi kände att ja, men nu vill vi nog ändå välja mellan att bo nära mina föräldrar. Eller Salomes föräldrar.
Just det.
Precis. Då blev det här.
Mm.
För det fanns så många barnbarn. Vi ville de andra.
Japp.
Svärföräldrarna. Och så kände vi att ja, men
då kan dina föräldrar få
då
några
kan mina
barnbarn.
Föräldrar få vara.
Ja.
Få några barnbarn också. Just i närheten.
Det är ju ändå fint.
Precis, vi tänkte nog mycket på oss själva.
Mm.
Men det var ju säkert kul för dem också.
Mm.
Så. Ja, det fanns andra anledningar också såklart.
Mm.
Men vi har landat här. Och här var jag nog med i ungdomsarbetet i ungefär 10 år kanske.
Mm. Just det.
Så att, ja, men det är väl lite min resa med tron. Jag har flyttat en del, även om jag nu har bott länge på samma ställe. Så känns det som att Gud är som en trygg plats inom mig.
Mm.
Som jag har med mig.
Just det.
Och det är verkligen så bra i de tuffa situationerna. Alltså när man kommer nära döden eller sjukdom eller smärta. Att man vet att ja, men jag har nog en Gud här på insidan som är med mig och som går med mig.
Mm.
Så jag är jätteglad att jag fick en tro
tidigt
och unnar verkligen alla som kan få det tidigt att få det. Både i sin familj och i sin kyrka.
Just det.
Mm.
Vad har det liksom, jag tänker det här både att flytta runt och att vara i så mycket olika sammanhang. Mm. Alltså då allt ifrån den här knappt existerande församlingen i Stockholm och sen så då ganska karismatiska sammanhang och sen med svensk kyrka liksom. Alltså var, och att också någonstans hela tiden var väldigt aktiv och engagerad som du ändå tenderar att bli. vad har det gjort liksom?
Nej, men det är väl, jag vet inte, det har väl säkert gjort Gud större på något sätt liksom att, ja men för att man tror väl att Gud är det sammanhanget man är, det man ser där.
Mm.
Det tänker man att det är Gud. Gud är den här känslan jag har i i lovsången. Eller Gud är den här aha-upplevelsen när jag hör något i pratet i kyrkan eller i prediken. Sådär. Och sen så har jag kommit till ett annat ställe så. Ja, Gud är kanske också i den här liturgin. Eller. Man förstår väl att Gud är i oss människor på något sätt. Och att Gud är inte så begränsad som vi kanske gör honom ibland.
Nej, precis.
Typ just så. Det. Så det, ja, men det gör väl en rikare Gud. Och så förhoppningsvis så är ju ändå de sammanhangen jag har varit med i bara en pytteliten del av världskyrkan.
Ja, precis. Kan vi ändå hoppas lite. Eller att det ändå är ännu större än så.
Så, ja, men Gud är enorm.
Mm.
Jag tänker liksom att jag gick ju sen naturvetenskap på gymnasiet. Och där hade vi alltid sådana här debatter. Kyrka eller vetenskap? Du vet. Men jag tänker liksom att de är egentligen som två kusiner bara. Att vetenskapen får liksom förklara hur allt hänger ihop. Och Gud får vara liksom värmen, gemenskapen, närheten och det liksom värdet i livet på något sätt.
Just det.
För vetenskapen utan Gud blir så vass och hård, tycker jag. Jag har ju tvivlat, som säkert de flesta människorna, mycket på, finns Gud verkligen? Men i mina tvivelsstunder så faller ju mitt inre samman.
Just
på något sätt. Så att jag har bestämt mig för att det är så att jag vill tro. Så jag kämpar ju för det.
Mm.
Och sådär. Så, och den bär mig verkligen.
Mm. Så. Ja, men jag tänker att jag har ju två bilder av dig. Det ena är liksom, eller två sådana första bilder. Det ena är från Gullbrannagården. När ni var gårdsgäng där. Och ja, men så här, glad, positiv kille som syntes och hördes. Och så här, engagerad liksom. Och det andra är från när vi har haft Alfa här. Där jag också fått lära känna en Edvin som grubblar och funderar ganska mycket på tro.
Mm.
Jag tycker att det är fint att det liksom får plats i samma. Att man kan få vara engagerad och entusiastisk i det man gör och samtidigt ibland få låta tvivlet få plats. Liksom.
Mm.
Och jag tänker, precis innan vi drog igång den här inspelningen så sa du som hastigast liksom, att du bara svär när du ber.
Just det. Ja, den
grejen. Den grejen. Jag tänker att det är ju också någonting om det här med liksom komplexiteten i tron. Vill du utveckla? För det är ju en erfarenhet ni har i er familj som har varit ganska
precis.
Speciell som föranleder det, tänker jag.
Ja, det låter kanske konstigt. Men jag ska förklara varför jag svär när jag ber. Ibland. Det var så att för ett par år sedan så hade vi ju den här flyktingkrisen. Då nådde ju den hela vägen fram till Sverige. Och jag fick träffa många afghanska killar på fotbollsplanen. Jag gillar att spela fotboll också. Och det är fotboll ett språk som man kan prata. Även om man inte kan prata samma språk.
Mm.
Så kan man lära känna människor och ha gemenskap och glädje ihop. Så fotbollen är ju det bästa i livet nästan. På det sättet.
Mm.
Så det är fint. Men där lärde jag känna lite en kille. Som råkade i en kris. För han var tvungen att förflyttas från sitt boende till någon flyktingförläggning någonstans. Då kom det ut en fråga på Facebook som vi till slut nappade på. Och han flyttade hem hos oss. Bodde hos oss i 1,5 år.
Mm.
En fantastisk kille med ett stort trauma i ryggen. Så där, från sitt hemland. Blev av med sin familj där. Och i flykten blev han även av med sin bror. Hans bror överlevde men de kom ifrån varandra. Så hans bror fastnade kvar i Iran. Ja, men då i alla fall var jag med i hans migrations... Eller vad heter det? Process. Hans process om att få...
Att få stanna.
Få stanna, tack. Mm. Så vi träffade någon advokat. Vi gick igenom hans berättelse. Och det som är väldigt tufft för ett barn att få uppleva. Få tvingas fly från sitt hem utan sina föräldrar. Mm. Sitt syskon som inte längre var i livet. Och han... vi gick igenom den med advokaten. Det kändes som att... ja, han kommer ju få stanna. Typ så kände jag bara. Mm. Men när vi var på Migrationsverket så då skulle han få sitt besked. Då var jag med honom. Och då så då läste den här handläggaren varnade för att det inte är jag som har tagit det här beslutet. Det kommer att vara ett tufft beslut. Och nu ska jag läsa upp det.
Mm.
Läste han upp hela hans mörkaste livshistoria.
Mm.
Som jag inte ska dra här. Men där det liksom tydligt framgår att det finns inget för vår kille att komma tillbaka till. Mm. De som har dödat hans föräldrar har hans hus.
Mm.
Sådär.
Just det.
Och beslutet alltså den här texten avslutas med att därför finner vi inga skäl till att han ska få stanna.
Det är helt
han kan ta den här vägen hem. Han kan flyga till Kabul.
Mm.
Åka till den här staden, den här vägen. Så kommer han tillbaka. Och jag rasade liksom bara samma. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Han hade ju varit med om liknande.
Mm.
Och tuffare saker innan.
Mm.
Men jag var tvungen att gå på toa. Och där så började jag svära till Gud. Kan man säga.
Mm.
Så då blev det bara en lång harang. Och när jag tänker på det och när man tänker på andra mörka saker i livet. Så kan det komma svordomar i bönen. Mm. Men annars brukar jag försöka då hålla mig ifrån det i livet för övrigt.
Vad har det gjort med er liksom? Alltså det här att få...
Nej, men det har ju gjort mycket, tror jag. Mm. Det är ju fortfarande liksom lite oklart om han får stanna gymnasielag.
Mm, ska jag tillägga att just nu så får han fortfarande ändå...
Han är kvar.
På grund av gymnasielagen. Precis, så han är kvar.
Exakt. Mm. Han är kvar. Så tack vare de engagerade politikerna i riksdagen så har han ju fått då stanna några år till. Och nu då blivit vuxen. Och om han får ett jobb nu så kommer han ju få stanna då. Så det är ju det vi hoppas på nu. Nej, men vi har ju fått en bror till vår församling. Eller församling. Vår familj. Mm. Som vi och våra barn älskar. Och som är på något sätt en del av oss.
Just det.
Även om han inte bor hos oss längre sådär, så kommer han ju alltid vara en del av vår familj.
Mm.
Han är med i den här aftonbönen nu då.
Mm, just det.
Det är fint.
Ja, verkligen. Vi ska försöka runda av den här. Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst. Det är mycket spännande. Men om man liksom så här som avslutning typ, om du fick drömma framåt. Jag tänker så här, det finns vissa saker som ändå ligger liksom på ditt hjärta som rör tro och kyrka, församling. Om du fick drömma liksom, vad skulle du vilja se framåt?
Mm. Ja, men då vill jag då ta upp en grej som hände mig på mitt jobb. När jag jobbade på bygge i Malmö, på ett stort bygge. Då så kom det fram en snickare till mig.
Mm.
Och så sa han både något väldigt fint och något väldigt svårt. Han kom fram lite sådär ifrågasättande som det kan vara ibland när man ska ta ifrån tårna och säga någonting.
Just det.
Så då så kom han fram, ja du är kristen va? Ja, det är jag ju. Jag är med i en kyrka så. Så sa han att, ja men du, det är två saker jag håller med om. Det ena är bordsbönen. Va? Eller hur menar du då? Jo, men jag tycker man ska vara mer tacksam. Så sa jag, vad fint, bra. Ja, men det andra, vad är det då? Det andra är att jag också hatar bögar.
Oj.
Ja, oj ja. Så då så blev det en sån där smäll i magen igen där då. Han ville nog egentligen inte prata så mycket om det här. Det
blev han ville bara göra ett statement.
Precis. Yep. Han ville visa var han stod.
Mm,
med tacksamhet.
Yep.
Och så det här andra då.
Ja. Spännande kombination.
Ja, det var det. Det var både högt och lågt, yep, kan man säga. Men han... Det var nog ändå på något sätt något som levde kvar i mig då.
Mm.
För att jag tycker det här med att vi inte ska diskriminera olika sexuella läggningar i vår församling.
Mm.
Det har blivit en viktig fråga för mig. Under mina år, vad jag vet både i Malmö och här, så har jag stött mig på homosexuella ungdomar i verksamheten.
Mm.
Det är finns säkert i församlingen med.
Mm.
Det vet jag inte. Men vi är ju lite luddiga tyvärr i den frågan. Mm. Jag brukar vara ganska öppen. Sådär att, vad fint. Och du är såklart välkommen här. Och, liksom för det är ofta kanske ett tufft beslut.
Mm.
Att gå utanför normen så. Och jag tycker ju liksom att man ska få älska den man älskar. Så det är jättefint att få möta de här ungdomarna. Men jag har också känt att jag skulle vilja att det var bara väldigt tydligt att vi som församling välkomnar homosexuella.
Just det.
Sådär. Och att de får vara homosexuella.
Mm.
För i de här olika sammanhangen jag har varit med har det varit lite sådär att ja, men en del är väldigt tydliga med att nej, men så säger inte Bibeln. Utan man kan bli botad eller sånt där.
Mm.
Här i Habo Missionskyrka upplever jag som att vi är väldigt liksom fria och liberala, men det finns säkert ändå liksom människor som har växt upp med andra uppfattningar och som jag tycker ska få tycka så, men jag tycker liksom att vi som församling skulle kunna vara väldigt tydliga så att man kan känna sig trygg som människa med att vara här.
Just det.
Typ, så det är väl något som liksom är både en drömbild att man skulle få.
En välkomnande församling.
Precis.
Mm.
Och det är väl något kanske som pågår i hela landet. Sådär, den liksom växlingen. Jag hade två svart byggnadsarbetare som bodde hemma hos oss. Två kristna från Ukraina för några år sedan. Som då... Nu kommer en annan story, förlåt. De försökte få jobb här och tjäna pengar och ta med sig hem till sina familjer.
Mm.
I den delen av Ukraina där det är krig nu då.
Mm.
Så väldigt tufft läge för dem. Men de var här. Väldigt fina. Men de hade ingenstans att bo för där. De bodde där de jobbade och nu var det jobbet slut. Och jag ville inte ge dem något arbete för att jag kan ju inte hålla på med det. Dels för att jag tycker att man ska betala skatt på hela den här biten. Även om de hade ett tufft liv så. Och även för att jag jobbar i byggbranschen. Mm. Så jag vet ju att det är ett stort problem.
Mm.
Så, men jag tyckte ändå att de kunde få bo hos oss. För vi har ju en litet trumrum. Mm. Man kan lägga två madrasser.
Just det.
Så de bodde hos oss. Och de var väldigt nyfikna på det här. Jag tror att de kom från en kyrka där det inte var accepterat. Just homosexuella. Det.
Mm.
Där. Och jag tror att de... Då sa de det. Är det sant att man får vara homosexuell i kyrkan i Sverige? Och då hade jag önskat att, ja, så är det i alla kyrkor i Sverige. Så hade jag velat kunna säga där.
Mm.
Och även till de ungdomarna jag möter här att, ja, så är det här.
Mm.
Alla är välkomna, man får inte diskriminera någon för det.
Mm.
Och det tror jag att det är något man kanske måste jobba med.
Mm.
Utåt mot våra liksom vänförsamlingar ute i världen. För att det finns nog mycket förtryck på grund av kyrka. Mm.
Ja, precis, som sker inte minst i Guds namn.
Ja, jag fick en känsla av det i alla fall, jag vet inte. Men så det är väl någon slags dröm då.
Mm.
Mm.
Spännande. Vi tar med den.
Ja. Och så kände jag när du sa det där med guldbrännen.
Mm.
Att det har ju varit min fasta punkt i livet också.
Ja, just det.
Där har jag fått möta Gud många gånger.
Mm.
och möta fina människor. Och så då har jag säkert glömt någon som också ska ha cred. Förutom gubbarna. Men jag är så glad att jag har min tro för alla som har fått betyda mycket för mig.
Edwin, du ska ha stort tack.
Tack själv.
Som sagt, vi är inne och bara snuddar vid ämnen som är så stora så vi skulle kunna sitta hela dagen.
Men, ja, precis.
Jag tänker att man får väl höra av sig helt enkelt om man vill fortsätta samtalet.
Ja, då är det bara att ringa dig, eller hör man då?
Ja, men eller dig. Eller, ja,
det kan vara mig med.
Ja, exakt. Tack ska du ha för det du har delat. Tack ska ni ha där hemma för att ni har varit med och lyssnat. Thank you.